Okej, så förra söndagen så började vi att tala om, eller över en titel som vi sa, Herre lär oss att be. Så vi kan kalla det här budskapet idag för Herre lär oss att be del 2. Och det här lilla frasen, den hittar vi i Lukas 11:1. När Jesus hade avslutat sin bön så kom lärjungarna upp till honom. Och så att en av lärjungarna ställde frågan, Herre lär oss att be. Så det här är en liten fortsättning av det, eller en del i en serie kan vi säga. Men innan vi går vidare så kan vi bara böja våra huvuden kort i bön. Herre, vi tackar dig för det vi hörde. Introduktionen, budskapet, fantastiska tankar. Vi tackar dig Jesus för dem. Vi ber också för församlingen. Vi ber Jesus för dem som inte kunde vara med idag av olika anledningar. De som reser, jobbar, är sjuka, tittar på olympiaden sista dagen eller vad det nu kan vara. Vi ber Jesus att du med var och en här är underbart. Vi ber också särskilt för Josefin som kommer att vara borta ett år, dels i Ås och dels i Nairobi. Och vi ber för hennes år att det skulle vara underbart, härligt, uppbyggande. Att du skulle vara med henne, leda henne, skydda och bevara henne på alla sätt, Jesus. Vi ber för de här tankarna att de skulle få bli till uppbyggelse för våra hjärtan också. I ditt namn. Amen. Det är tre saker som jag vill nämna om idag. Som vi hittar i skriften under det här, den här rubriken, det här ämnet att Herre lär oss att be. Och det är för det första att vi har vägledning i bönen. Och för det andra så är det att vi har vila i bönen. Och för det tredje så är det att vi har värde. Eller vårt värde finns i bönen. Så vägledning, vila och värde. Vi är vägledda genom vishet. Det vet vi. Var får vi vår vishet från den här världen? Har vishet, talar Bibeln om. Men det är inte den visheten som vi i första hand är ute efter. Eller egentligen inte alls. Den kan ha ett visst värde. Men det är en vishet från ovan, en vishet som kommer från Guds ord som vi är intresserade av. Och Guds ord bor i våra hjärtan. I Kolosserbrevet 3:16 står det att låt Guds ord bo ibland er eller bo i er rikligen. Så ibland vet ni sådär, vi ska måla huset hemma och jag står och funderar där liksom, ska huset vara vitt eller brunt? Och sen så tänker jag, vad ska jag göra liksom? Tänk om jag målar huset vitt och Gud blir sur på mig för han ville att det skulle vara brunt. Och så står vi där och så blir inte huset målat alls. Och vi kanske skämtar lite om de här sakerna. Men faktum är att jag har träffat många. Och jag har själv varit lite i den här kategorin. Kan vara ibland. Där man faktiskt tänker så. Liksom sådär att, liksom vad är det Gud vill med de här detaljerna? Men låt mig säga att det är helt okej med ett brunt hus. Det är helt okej med ett vitt hus. Det är helt okej att använda vad vi skulle kalla för det sunda förnuftet i den bemärkelsen. Även då jag vet inte hur sunt det sunda förnuftet är hos många människor som hävdar att man har det. Men ni vet principen. Att jag har en frihet. Gud har gett, han sa till Adam, ge namn åt djuren. Och Adam gav namnen djuren. Så det betyder att Adam gav namnen till djuren. Det betyder att Gud har lagt ner i oss väldigt mycket av det som vi behöver göra. Det var inte så att, åh titta, där kommer det där långhalsade djuret liksom. Herre, vad ska jag kalla det? Ska det vara en giraff eller ska det vara en flodhäst? Jag kan inte komma på det liksom. Han visste det, det är en giraff. Vad det nu hette på Adams språk. Men principen är att Gud har lagt ner i oss en förmåga att fatta vissa beslut. Om vi följer honom. Om vi låter hans ord guida oss och leda oss. Och dessutom så kommer vi till kyrkan. Vi kommer till församlingen. Vi umgås med Guds folk. Och vi samtalar om honom. Järn skärper järn, står det. Det betyder att när jag är med andra människor som också är troende, att ibland kanske jag är lite sådär trubbig, men någon annan är skarpare den dagen. Vi bygger upp varandra och så vidare. Så självklart får vi vår vägledning direkt ifrån det Gud har lagt ner i oss, genom hans ord och genom att vi är aktiva i en församling dit Gud har kallat oss. Så han upplyser oss för det. Men det finns också tillfällen då vi drar oss undan en tid, kanske för att specifikt be för ett viktigt beslut. Och det finns sådana. Alla beslut är inte lika viktiga. Alla beslut är på ett sätt viktiga, men alla är inte riktigt lika viktiga. Och det vet vi. Men Jesus var tvungen i sin mänsklighet, även då han var Gud, men han tog mänskligheten på sig, blev som oss. Ni vet att han levde i 33 år. Men det var bara 3 av de här åren, de 3 sista åren, som Jesus hade en offentlig tjänst. Innan det så levde han egentligen, kan man säga, ett vanligt liv. Alltså han talade, han säkert undervisade människor och gjorde väldigt mycket intressanta, värdefulla saker. Men det var en förberedelsetid. Precis som vi alla har en förberedelsetid för det som Gud vill använda oss till. Så det var en förberedelsetid. Och när tiden var inne så kommer vi ihåg att fadern talade. Och den helige ande i form av en duva kom ner över honom. Och vittnade att fadern talade till honom. Här är min älskade son. I honom har jag behag. Hör honom. Lyssna till honom. Där började hans offentliga tjänst. Och i början av den offentliga tjänsten så vet vi att han skulle utvälja sina lärjungar. Och det läser vi om i Bibeln. Men innan han gjorde det så står det att anden ledde honom ut i öknen. Och han blev frestad i 40 dagar. Och där står det att han bad. Och där ser vi hur han avskilde tid för ett viktigt beslut. Därför att det var inte så att, jag menar, Gud visste naturligtvis vilka som han skulle välja. Men även i sin mänsklighet, om vi så uttrycker det, så behövde han få vishet angående lärjungarna som han skulle välja. Och han fördes ut till den här platsen. Och efter det så vet vi hur han kom tillbaks och han valde lärjungarna. Han började att undervisa dem. Och han gjorde det i 3 år. Eller 3,5 nästan. Men sen ser vi honom igen i slutet av den här perioden. I Lukas 22 kapitel. Och där ser vi honom igen be. Nu har han avslutat eller på väg att avsluta sin offentliga tjänst. Han är i Getsemane. Alltså precis innan han ska bli korsfäst. Och där står det att han ber. Han är på sina knän. Och det står att han hade ångest. Och det står att han svettades blodsdroppar. Och jag har läst lite medicinska journaler och annat som faktiskt talar om att det är möjligt att göra det under vissa svåra sammanhang. Men Jesus bad i ett semane. Och en sak vet vi, att i världshistorien så har det förmodligen aldrig, eller förmodligen, det har aldrig funnits en tid, kan vi säga med största sannolikhet, där en mera koncentrerad demonisk aktivitet har kunnat skådas. Alltså vid det här tillfället, det absolut viktigaste som han kunde göra i sin livsgärning skulle precis hända. Så vi kan tänka oss att fienden var väldigt aktiv i det här sammanhanget. Och det är väldigt intressant att, har ni hört det här uttrycket någon gång? Det finns också på engelska och andra språk. Men kruxet är, har ni hört? Det är det som är kruxet. Okej, vad betyder det? Och det kommer av att krucifix, alltså korset, Och det betyder att det är den absolut viktigaste poängen. Det är det absolut viktigaste. Om jag klarar detta, då klarar jag allt annat. Det är kruxet. Och det kommer av detta att det svåraste Jesus hade att göra, det var att gå till korset. Om han bara kunde gå till korset, dö på korset, besegra Satan, besegra synden och döden, så skulle vi ha evigt liv. Det var kruxet, det var korset. Det är där vi får det uttrycket ifrån, fast människor har ingen aning om det, givetvis. För vi använder språket så liksom lätt. Men det kommer av det. Och det intressanta var att innan han gick in i ett Getsemane för att be, så sa han till sina lärjungar: okej, stanna här och vaka och be. Vaka och be. Sa Jesus, eller trodde Jesus verkligen att om de här 12 lärjungarna verkligen ber, då kanske det blir så att jag inte behöver gå till korset. Så sätt igång och be. Det var inte så. Jesus visste vad som var faderns plan. Det var inte så att han ville undvika någonting. Han visste vad som var faderns plan. Men han bävade i sitt hjärta för den här tiden när hela mänsklighetens synd skulle läggas på honom. Och han skulle dö för mänskligheten. Guds vrede över synden skulle komma över honom under en period. Och han skulle bli separerad från fadern på grund av detta. För att fadern i sin helighet inte kunde se på synden. Han bävade för den här stunden när vi kan säga att Gud själv på det sättet var separerad. Den första och den andra personen i treenigheten. Det har aldrig hänt tidigare, det kommer aldrig att hända igen. Men han bävade för den här stunden och han sa: stanna här och vaka och be. Och vi säger, vad skulle de be för? Ville han verkligen att de skulle be för att han skulle slippa gå till korset? Nej, det står vaka och be. Vad hände med lärjungarna? Alla vet det. De somnade, exakt. De somnade och de säger: ja, men det har ju aldrig hänt mig. Det har hänt mig massor av gånger när jag ber. Säkert när jag försöker be sent på kvällen i sängen. Det är intressant. Vi somnar. Ibland bokstavligen. Ibland billigt. Med andra ord, att vi inte är andligt skärpta. Liksom, vi bara svävar ut där. Och det är intressant att se att på grund av att de inte var bedjande och vakande, så ser vi att i Matteus 26 kapitel och den 56 versen, så står det att de alla övergav honom. Därför att de hade egentligen ingen urskiljning. De behöver, vi får vägledning i bönen. Och om vi inte har en urskiljning, vad händer då? Jo, vi missar någonting. Och de missade någonting. Så när sedan Jesus var där, ja, då missade de alltihopa. Helt plötsligt så kunde de inte förstå vad som hände. Och de förnekade honom. De försvann. Så vi behöver vägledning i bönen. Och ni vet hur gärna vi vill att andra människor ska förändras. Eller hur? Liksom om bara den personen kunde skärpa sig och bli sig eller bli så. Ja, så vore det bra. Och vi vill gärna hjälpa till med att förändra människor. Klaga på dem och så vidare. Men faktum är att vi förmår inte att förändra människor. Kanske i någon liten mån, givetvis när vi är fyllda med Guds ande och vi utgör ett exempel för någon. Självklart är det en liten del av förändringen. Men hur kommer förändringen till stånd? Genom bön. Om ni inte tror mig så kan ni läsa Jobs bok. Det var intressant att se hur Job blev prövad på så många olika sätt. Hälsan förlorade han. Familjen förlorade han. Allt han ägde och hade förlorade han. Är inte det intressant? Varför blev Job senare missmodig? Det var inte på grund av de prövningarna. Det var på grund av att hans vänner, så kallade vänner, gav honom dåliga råd. Han började helt plötsligt tänka på sitt rykte. De började helt plötsligt att tala om Gud på ett felaktigt sätt. Och han smittades av det. Och han började själv att tala om Gud på ett felaktigt sätt. Och ni vet hur boken slutar också. Hur Gud uppenbarar sig. Och Job förstår. Han lägger handen på sin mun och han säger: wow, jag har inte fattat det här riktigt. Och sen säger Gud till honom: be för dina vänner. Och då ber Job för vännerna. Och vad händer då? De förändras. Och det är intressant att se att det är också där. Vi kan bli hur irriterade som helst på vår omgivning. Och vi blir det ofta. Och vi tänker: åh, jag ska inte ändra dem så att det blir ordning på torpet. Men faktum är att det var genom bön som Jobs vänner förändrades. Så vi behöver vägledning i bönen. Och vi får det. Det är inte alltid att vi ber för att saker och ting ska förändras. Men vi behöver umgås med Gud i bönen för att ha den andliga skärpan som vi behöver för att kunna fatta beslut som ibland är enkla beslut. Okej, jag väljer att måla huset vitt eller jag väljer att måla det brunt. Och jag tror att Gud är okej med båda två. Okej, det är också okej att be över detta. Gud kanske har en anledning. Av någon anledning att huset ska vara en viss färg. Det är inte det att vi inte kan be för de små tingen. Men jag menar att vi behöver inte leva i fördömelse när vi fattar ett beslut. Adam fattade ett beslut för vad han skulle kalla de här olika djuren. Och det var någonting som Gud hade gett honom, den förmågan. Så vi har vägledning i bönen. För det andra så har vi vila i bönen. Och om ni har era biblar med er så kan vi slå upp Filipperbrevets fjärde kapitel. Filipperbrevet 4. Och med början i vers 4 och fram till 8. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Glädje, eller gläd er här, ordet för glädje är egentligen kairo, som betyder att vara fridfullt glad eller att koppla av. Så han säger egentligen: koppla av i Herren. Och jag tycker det är så underbart för er som har rest kanske eller varit eller kommit i kontakt med folk i Norge. Så om man säger att någonting är roligt, då menar vi att det är någonting man skrattar åt. Och de fattar inte alls. Därför att roligt i Norge, det betyder att någonting är lugnt och stilla. Alltså med andra ord, när vi tänker på svenska, roligt. Alltså likt, lugnt och stilla. Och då tänker man: hur kan de här orden från egentligen samma språk, för det är samma språk, vi har bara råkat vara lite separerade under en tid. Hur kan det ha så två olika betydelser? Men det har inte två olika betydelser. Därför att det är egentligen, vi tänker att någon har roligt, det är någon som är ute och super och harjar där ute. Det går, de skrattar. De, vet ni vad Bibeln säger i Ordspråksboken 14, vers 13? Mitt under skratt kan hjärtat verka, alltså inte, alltså göra ont. Och glädje kan sluta i sorg. Jag jobbar, eller har jobbat med en person, eller haft i ett sammanhang någonting att göra med en person som är väldigt, väldigt rolig. Väldigt roligt med den här personen. Väldigt rolig. En underbar humor. Skrattar hela tiden. Men jag vet att bakom det här skrattet så finns en sorgsenhet. Jag ser det ibland. Jag märker det ibland. Varför? När vi har roligt så har vi det därför att vi har frid med Gud. Och då har vi också en humor, eller vad det nu kan vara, roligt som svenskan använder det, som kommer ut ur detta. Och sedan så säger han här: låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Sen i vers 6: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Det inkluderar också färgen på huset. Om vi vill. Genom åkallan och bön med tacksägelse. genom åkallan och bön med tacksägelse. Här ser vi att låt alla era önskningar bli kunniga. Aitimai i grekiskan. Aitimai som betyder egentligen begär, men i positiv bemärkelse. Det vill säga att jag begär efter någonting så lägger vi en negativ ton i det. Men alltså verkligen vad vi vill ha. Gud är intresserad av det. Det är bara det att han vill inte välsigna oss i några kötsliga begär. Där vi, därför att om Gud skulle välsigna vår olydnad så skulle han ju säga att det är okej. Okay. Och då fortsätter jag på den vägen. Det är därför Gud inte vill välsigna olydnad. Han vill välsigna, men han vill bara välsigna oss när vi följer honom, lyder honom. Därför att annars sänder vi fel signaler. Och någon säger, men det är inte den guden jag vill ha. Men hallå, har ni varit föräldrar, har ni varit barn? Vet vi inte att ibland är vi i en situation där vi vet bättre? Och barnet säger, ja men jag vill ha det här. Ja men jag vet att det inte är det bästa för dig just nu. Det är inte det att jag vill göra barnet missmodigt. Jag vill välsigna, men jag vill göra det i rätt tid, på rätt sätt. Därför att jag vet bättre. Gud vet bättre. Och han säger, låt alla era önskningar bli kunniga. Och sen står det så här i vers 7. Då, det är ett resultat av det. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och bevara här är froreo i grekiskan. Och det kommer av två ord som är pro och horeo, som betyder att urskilja någonting på förhand och sätta ut vaktposter vid stadens ingång. Så själen, den mänskliga själen, liknas vid en stad. Vad kommer in och ut ur staden? Där avgörs vad som släpps in genom stadsporten. Och att vi har en förmåga att redan på förhand sätta ut en vakt. Vi får urskiljning. Vi förstår att här kommer någonting mot oss som är ett hot mot staden, mot själen, mot mitt liv. Och jag har redan en vaktpost där som kan säga, stäng stadsporten, bemanna tornen, ta fram armborsten, ta fram den kokande käran, liksom, fienden är på väg. Vi vet att vi är under attack. Så står det i vers 8. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Ordet för att tänka är i grekiska logizomai. Och där får vi också naturligtvis vårt ord logik. Att det är logiskt att tänka på vad Herren har gjort. Tänk på hans fullbordade verk. Tänk på att han, Gud, blev en människa, Jesus Kristus, kom in i världen och frälste oss. Tänk på vad vi är, Guds barn, frälsta av nåd, givna evigt liv som en gåva. Och tänk på vad som ska uppenbaras för oss en dag. Vi ska vara i hans närhet för all evighet. Helt underbart. Tänk på allt sådant. Och det här ordet också, logizomai, det betyder att inventera. Inventera. Vet ni vad inventera betyder? När man förr i tiden så brukade man i en affär eller en fabrik någonstans, när man hade inventering, det var en speciell dag, man räknade varenda liten skruv, allting man skrevs ner, man visste vad som fanns innanför väggarna. Idag har man lite andra sätt att göra det, men principen är densamma. Man inventerar, man uppskattar vad som finns. Som andra ord, gör en uppskattning om vad som finns i er. Gud själv har låtit sin ande bo i oss. Han har gett oss alla löften. Han har gett oss allt med sig själv. Gör den uppskattningen. Tänk på de sakerna. Det är logiskt. Logizomai. Gör den inventeringen. Tänk positivt vad Gud har gjort. Vem kan vara emot oss om Gud är för oss? I Romarbrevet 8:31. Ja, men jag tänker på utvecklingen i världen. Jag tänker på utvecklingen i det här landet. Jag tänker på alla hemska politiker och alla ledare som fattar dåliga, felaktiga beslut. Och jag blir lidande för detta. Lugn i stormen. Gud har kontroll. Gud vet vad han gör. Vila i bönen. Låt alla era önskningar bli kunniga. Tänk logiskt. Gör en inventering. Vad har ni fått? Vad har ni blivit? Vad ska ni bli? Allt det här är fantastiskt. Och tänk på det. Därför att då kommer den här vilan. Då ska ni få den här vilan. Och det sista som jag vill nämna. Det tredje och sista är värdet i bönen. Värdet. Vad har vår bön för värde? Liksom? Spelar det någon roll om jag ber eller inte? Men jag tror att Gud kan. Och jag vet det i vissa fall. Hur han kan kalla oss till missionsfältet. Och vad är missionsfältet? Ja, det kan vara mitt eget kvarter. Men det kan också vara andra sidan jorden. Men han kallar oss för att vara förebedjare. Att ha en särskild roll. Det betyder inte att jag, ja, jag är förebedjare här på teamet. Jag behöver inte evangelisera. Jag behöver inte undervisa. Jag behöver inte göra någonting annat. Jag är förebedjare. Vi gör alltid allt som behövs. Vi är tillgängliga i någon mån. Men människor har särskilda gåvor på särskilda områden. Men vi tror att Gud kallar vissa människor specifikt för att vara bönekrigare, som vi ibland brukar säga. Och kommer ni ihåg förra gången vi sa i Hesekiels 22 kapitel och den 30:e versen hur han sökte, Gud sökte efter en människa som kunde stå i gapet mellan honom och nationen. Och det var det här ordet perets, som betyder att någon står tyst i en folkmassa som blir adresserad. Och helt plötsligt så är det en person, ingen är villig, ingen säger någonting, men helt plötsligt är det en person som banar sig fram och säger, jag är villig. En person, perets, jag söker efter någon som vill vara en person, en förebedjare som kliver in i den här rollen. Vi citerar också Jesaja 59 vers 16. Det var ett annat hebreiskt ord som var paga. Och paga betyder att jag ställer mig på den här platsen som Gud har kallat mig till. Jag är hans instrument. Jag låter honom verka i mig och genom mig för ett specifikt syfte. Till hans syfte har blivit klart. Eller har gjort det som behöver göras. Och jag tycker det är fantastiskt att jag kan vara den här personen. Och i första Timoteus 2:5 står det att det finns en Gud och en medlare. Vem är denna medlare? Jo, Jesus Kristus. Vi är troende präster. Vi har fri tillgång till Guds tron. Och Jobb, som vi talade om tidigare i 9:e kapitlet och den 33:e versen, så att han efterlyste en domare. Någon som kan döma mellan mig och Gud. En medlare. Och han syftade profetiskt på Jesus Kristus, att någon skulle komma och medla mellan honom. Liksom, Gud är där och människan är här. Och det är på något sätt ett oövervinnligt gap. Därför att vi är fallna. Tidigare hade vi gemenskap med honom. Men nu har det här gapet blivit oövervinnligt. Men Jesus kommer in. Han är medlaren. Han är Gud. Men han är också en människa. Och på det sättet står det att han kan lägga sin hand som en medlare gör. Han lägger sin hand på den ena partens huvud. Och på den andra partens huvud. Och han är en medlare. Han samtalar, ni vet nu det är, när det är två länder i krig. Det kommer in ett tredje land. Och är en medlare. Någon kommer in och hjälper. Försöker att liksom lyssna på argumenten på båda sidorna. Och det är precis samma sak. En medlare. Och Jesus Kristus är den. Och vi får vara de här medlarna för människor. I Jonas bok, kapitel 4, vers 11. så talas det om den stora staden Nineve som hade 120 000 invånare och som inte kan skilja mellan höger och vänster. Och höger talar om vad Gud har godkänt. Och de hade ingen urskiljning. De bara levde sina liv. Men han sa, där har jag kallat dig, Jona, att gå och berätta för människorna om de här sakerna. Så en förebedjare har ett mycket stort värde. Så när vi ber så har vi, är det väldigt viktigt. Och vi kanske inte syns, vi kanske inte märks. Vi ber hemma, vi ber avskilt. Men vi ber för landet vi bor i, vi ber för platsen vi är på, vi ber för själar, vi ber för ledare i kristna sammanhang och i andra sammanhang också. Det kan göra, mycket kan göras genom naturlig talang. Men det är ändå genom bön som saker och ting förändras. Verkligen. Därför att det finns en andevärld som är osynlig för oss. Men som påverkar människor, deras tänkande, allt vad de gör. Och det är där vi kommer in. Och jag avslutar med den här tanken i andra Mosebok, det 17 kapitlet, verserna 8-13. Där har vi Mose, en gammal man, som satt uppe på ett berg och Israel stred med amalekiterna. Och i det här sammanhanget så hade Gud sagt att okej, så länge du håller upp den här staven, så länge du håller armarna högt, så kommer Israel att segra i striden. Och vi vet att i sig så spelar det ingen roll om vi håller upp armarna eller en stav. Men nu hade Gud bestämt så för att folket skulle se att det var han som stred för dem, inte de själva. Och han höll upp den här. Men han orkade inte hålla upp den. Så står det att Aron kom och Hur kom. Han heter faktiskt Hur. De kom in och det står att de tog varsin hand. De satte Mose på en sten. Varsågod och sitt. Där satt han liksom. Och sen står det att de höll hans armar uppe på det här sättet. Tills de hade besegrat fienden. Och jag tänker bara på liksom att vi är kallade till att hålla upp varandras händer. Vi vet att någon går igenom en svårighet. Vi vet att någon går igenom en situation som behöver bön. De orkar inte hålla upp sina egna armar i situationen. De vet att de ska, de vet att de bör, men de orkar inte. Ja, då kommer Aron och Hur in och stödjer armarna. Då kommer vi in, då kommer Kristi kropp in och ber. Och vi står där som förebedjare. Vi har klivit fram Peretz. Vi har ställt oss på den här platsen, Paga. Och vi står där och vi låter Gud verka genom oss och våra böner. Tills situationen har förändrats. Och jag tycker det är fantastiskt att vi kan aldrig i detta livet förstå helt och fullt betydelsen av en bedjande människa. Så vi ser idag olika saker här. Att vi har vägledning i bönen. Vi har vila i bönen och vi har värde, betydelse i bönen. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför dig, lyssna till ditt ord, höra undervisning. Vi ber just nu, Jesus, att vi skulle förstå de här sakerna angående bönen. Precis som lärjungarna kom till dig och sa, Herre, lär oss att bedja. Vi ber samma bön. Herre, lär oss att bedja. Låt oss förstå vad det innebär att komma till dig, den allsmäktige Guden. Vi i vår enorma begränsning kan komma till dig i dina obegränsade resurser och bli ett redskap för att förändra en situation på jorden. Vi tackar dig, Jesus, för detta mäktiga vapen som du har gett oss. Och Herre, låt oss inte förringa det. Låt oss inte se på det på fel sätt, utan låt oss vara urskiljande och förstående vad du vill göra med oss och genom oss vad bönen beträffar. Herre, vi tackar dig för de här tankarna och orden. I ditt namn. Amen.